Ja, men ja.
Oj, hon börjar som morsa.
Det är som kramgosig med de där armarna.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Om du lyssnar på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension efteråt. Och så ska du mejla mig på dilemma@mixmegapol.se. Så ger panelen sina tips och synvinklar på just ditt problem, predikament och bekymmer. Och till min hjälp då har jag såklart tre stycken fantastiska hjärnor som har valt denna tid för att göra ert liv där hemma lyckligare. Vi har Olof Rölander.
Ja.
Första gången i Dilemma.
Första gången i Dilemma, ja. Förhoppningsvis inte sista.
Nej, det känns redan bra. Du har en ny bok som heter Omstart, Olof.
Ja.
Och du har en Sverige-turnerande show i höst.
Ja, precis. Det är premiär på Tonhallen i Sundsvall 26 oktober. Jag är lite nervös för det där, men det går framåt. Lasse Karlsson, du vet, är min regissör, komikern. Så jag litar mycket på honom.
Okej, okay. Du ser fram emot det. Du föreläser mental tränare, författare helt enkelt. Alexandra Pascalido, journalist, författare, programledare och aktuell boken Mammorna.
Stämmer bra det här. Du är påläst som vanligt.
Ja, som går hur bra som helst har jag hört.
Vilken skarpsinnig programledare vi har här idag.
Ja, och ägnar en vecka av research bara för er. Jag kan allt om er.
Fantastiskt att vara här.
Ja. Hur går det med Nya Akademin? Det var ju en alternativ akademi från Svenska Akademin som du startade upp.
Vi är inget alternativ. Vi är den nya fräscha.
Nya,
de andra sunkiga kan hålla på med sina skandaler. De har ju fullt upp med att reda ut i det där träsket.
Kristina Lugn, du kan säga att hon är...
Det är hur som helst ett gäng patriarkala, privilegierade liksom dinosaurier där som har suttit lite för länge, de sitter på livstid och de har faktiskt skämt ut Sverige. Så nu är vi ett hundratal människor som faktiskt axlar det här ansvaret och den 12 oktober så presenterar vi en pristagare och bibliotekarier i hela landet har nominerat. Människor i hela världen har röstat och den 9 december då är det äntligen glittrig gala i hjärtat av Stockholm. Och det här har vi ett hundratal kulturarbetare, författare, bibliotekarier kända från Joakim Tåström till Eva Dahlgren till författare av hela möjliga. Det här har vi alltså gjort helt gratis utan någon som helst backup, utan kung i ryggen, utan pengar på fickan. Utan bara hårt arbete dygnet runt.
Fantastiskt. Mårten Andersson sitter här och väntar.
Ja, finns det någon tid kvar?
Ja då. Stand-up-komikern som ska ut på turnén med Raw efter 5 års tystnad.
Ja, precis. Klubben, men det var fint, Alexandra, ville bara säga.
Tack,
ja, precis. Vi åker också på turné. 28 september, Västerås, sen Malmö, sen åker vi runt i Sverige med Raw. Så det är jag med Saja Hallberg som ni känner igen här från Carl Stanley och massa andra. Så det blir superkul.
Och sen ska du bli pappa.
Ja, det om något är ju...
Det trodde man ju inte, Mårten.
Ja, nej, jag trodde nog det.
Vad menar du? Du måste förklara det.
Jag trodde nog det, även om det satt långt inne. Satt långt inne. Ja, det var fel ordval. Men ni fattar vad jag menar. Det tog ett tag. Vad säger man? Man ska pussa många grodor innan man hittar rätt. Men nu, ja, precis. Jag blir pappa om 10 dagar, 14 dagar, beroende på vem man ska tro på. Ja, ish.
Ni är hjärtligt välkomna hit alla tre i alla fall. Jag har hört någon som har viskat med öra att Olof Rölander har ett dilemma som han har gruvat på. Berätta.
Ja, alltså mitt dilemma är ju att jag får inte gå på toaletten i min egen lägenhet. Och det här har då uppstått sen jag träffade Maria. Och hon har en grej då, alltså när hon ska gå på toaletten så får jag skickas jag ut på balkongen.
Och där får jag sitta, måste du gå ut på balkongen.
Då får jag gå ut på balkongen, ja. Och så får jag hörlura på mig och så får jag vänta där. Hon låser också dörren då, så jag får vänta tills jag går in igen. Och då får jag inte gå på toaletten på flera timmar då. Så att det är ett litet dilemma det där, hur liksom det gäller att planera hela det här, sitt eget behov utifrån när hon ska på toaletten nästa gång.
Har hon i klarspråk talat om för dig varför du måste ha lura på dig på balkongen när hon går på toaletten? Har hon sagt varför?
Det väl goes without saying, som man säger.
Men alltså, i flera timmar? Nej. Jag blir bara helt chockerad där. I flera timmar?
I vad januari?
Precis, vad sysslar hon med på toaletten som dessutom låter så högt och håller på i flera timmar?
Det har ju hänt också mitt i natten, 3 på natten blir man väckt och så är det -10 ute, mobilen dör ju direkt, va? Så då sitter man där huttrad och så får man ett sms och står det 5 minuter kvar, hjärta, hjärta.
Nej, Det här, men är helt sinnes.
Det här är sinnes, alltså på riktigt.
Alltså, ska du säga ifrån eller?
Men faktum är att när jag pratat med folk om det här så trodde jag att jag var ensam i världen om det. Men det är inte så ovanligt då. Mårten stöttar mig här nu.
Varför hoppar du över mig? Varför vänder du dig till Mårten?
Det är en sån här killgrej.
Men jag tror att jag har träffat Maria, det kanske är därför. Jag har träffat henne vid flera tillfällen. Hon är en fantastisk människa. Så annars hade jag nog sagt att du har, snabbt hade jag nog sagt att du har, det där låter inget bra. Men nu så har jag träffat henne och vet att hon är superhärlig.
Hon låter väldigt mycket på toaletten.
Men ni är lite, ja precis, det är väl det enda problemet. Jag har ju varit själv på fest när hon har varit där och det, man skäms ju så att säga. Nej, jag tror, alltså det, ja, det, ni är ju lite nykära fortfarande så förhoppningsvis går det där över. För så där kan man ju inte hålla på.
Och för alla då kära lyssnare skulle jag vilja addera en liten detalj här som de tyvärr går miste om eftersom det här är radio. Mårten sitter alltså med en kopp där det står jag gillar ljud. Och jag undrar så här, alltså, ni borde ju ha kommit över den där tröskeln även om man är nykär, kanske att det är lite pinsamt i början. Men jag tycker faktiskt att det inte är acceptabelt att du är utlåst mitt i vintern i minus 10 grader i flera timmar.
Det är ju ett understatement of the year. Det här är ett sjukdomsbeteende om du frågar mig. Jag skulle aldrig acceptera det.
Jag måste bryta in det. Jag är inte utlåst i flera timmar, vi pratar minuter. Men sen får jag inte gå in på toaletten på flera timmar.
Du sa flera timmar. Bara
ja, men jag får inte gå in på toaletten på flera timmar.
Men det där kan jag säga. Jag och min tjej, vi träffades för 3 år sedan. Och jag vill inte att hon ska gå in efter mig. Och jag vill inte gå in efter henne. Och jag tror att det där är bara för att vi... Ibland så blir man som att man ska vara så himla avslappnad hemma och jag tycker det är bra. Det är klart att man ska kunna vara i sitt eget hem sådär, men man vill ju samtidigt ha en respekt för varann, att det finns den där, det pirriga och lite så att man inte tar varandra för givna. Så jag tycker inte att det är helt enkelt.
Man kan ju älska varandra fast man inte behöver vänta en timme för att gå på toalett för att den andra var där. Är inte det där den första 2-3 veckorna grej alltså? Men, hur länge har ni varit tillsammans, Olof?
Men du är singel, Anders.
Inga kommentar. Hur länge har ni varit tillsammans?
Lär dig nu istället hur det funkar.
Men, jag har varit där, jag förstår det, men det börjar ju.
1,5 år har de varit tillsammans och fortfarande går på tå på det där sättet för de mänskliga behoven.
Det här sänds inte, va?
Det här är ju helt sinnessjukt.
Nej, men det här, ett och ett halvt år.
Alltså.
Ni måste gå i terapi för att diskutera liksom... Såna här biologiska behov att alla människor. Men sen, hörni killar, har ni tänkt på att det finns ju några så här väldigt fina aromatiska sprayer för efteråt och sånt där? Eller, det låter ju faktiskt som ett alternativ att vara serbos.
Ja, antingen det är, man är med i Lyxfällan så har man så här sista stapeln, det är bara doftljus. Man tänker på att det brinner konstant inne på toaletten.
Och det spenderar de hur mycket pengar som tar sms-lån för doftljus.
Ja, det är vi igen här, vi behöver mer pengar till doftljus. Men vad fan, vi skickade en pall förra månaden. Ja. Ja, det är slut.
Man kan ju inte annat än lycka till och någonstans måste du sätta ner foten snart, Olof.
Men vad är det de säger? Kärleken är blind, sannolikt är den också, saknar den också luktsinne och hörsel. Du får säga det till din fantastiska flickvän. Att jag hör inget, jag ser inget, jag känner ingen... ingenting, jag älskar dig så mycket så att allt det där försvinner, eller hur?
Ja, någonstans så måste ni nog kanske landa i det där.
Ja, och snacka om det. Sätt ner foten och fråga mig, Olof.
Ja, det var mitt dilemma i alla fall.
Ja. Då så fotot programmet som vanligt.
Hörrni, det är inte så att vi har löst hans problem direkt.
Ja, någonstans har vi satt ner foten och så här, bussar du, det kommer en del. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Miriam. Jag är 19 och dejtade 2 killar samtidigt förut. Ena var hur snäll som helst, nästan lite för snäll. Han tog mig på fina dejter, mindre små detaljer om allt möjligt. Jag har berättat och var en sån kille som jag kunde prata med in på småtimmarna. Den andra var grym i sängen. Jag gjorde slut med den fina killen för att fortsätta vara med Mr. Wet Sheets. Oj, vilket jag ångrade när han slutade svara på mina sms. Problemet är att den gulliga killen har börjat dejta en annan tjej. Jag känner att jag har missat min chans och det vore fult av mig att höra av sig nu och sabba hans förhållande. Men tänk om han är the one. Borde jag ändå höra av mig, undrar Miriam som kände att han gjort ett fel val. Mårten Andersson.
You made a choice, bitch. Nej.
Deal with that.
Yeah. Nej, jag vet inte. Alltså, hon är ju ung, 19 år, ingen ålder. Det kommer finnas många andra prinsar. Gråt inte över spilld mjölk. Jag tycker hon ska gå vidare i livet. Vi lär oss av våra misstag.
Alexandra Pascalidou säger det.
Ja, som farbror Mårten säger här till 19-åringen så måste jag hålla med. Alltså, Mårten säger gråt inte över spilld mjölk. Jag säger spill mer mjölk faktiskt.
Okay.
Och gör fler misstag. Och precis som han säger, det finns ju oändligt många som kommer och går. Och du kommer träffa den här killen som både är snäll och jättebra i sängen.
Exakt, kan Mr. Wet med...
Ja, man kan få kan man allt här i livet. Okay. Allt.
Vad säger du... Olof Holland.
Ja, alltså det är så, you made a choice, bitch. Det kunde inte sägas bättre. Dessvärre är det så att hon gjorde det här beslutet och sen då fick inget svar, då går jag tillbaka till det här. Alltså det kommer inte funka.
Det kommer inte göra. Hon ska bara släppa hela vägen och gå vidare i livet.
You made a choice.
Jag måste fråga en liten grej. Varför tror ni att hon från början, hon har ju upplevt en snälla kille, de kan prata om allting in på små timmar och känns att det är fantastiskt bra, så träffar de en kille som är grym i sängen. Och hon väljer honom utan att blinka. Varför då? Alexandra Pascalidou.
Köttets lustar, Anders.
Jag tror det. Och det
överväger, överväger den här snällheten. Nej, men jag vet inte. Jag förstår inte. Alltså, jag kan ju försöka resonera tillbaka till när jag var 19 år. Kanske var det så att jag övervägde att man värdesatte andra saker. Nu skulle jag nog överväga en människa som faktiskt är snäll. Mm. Men, ja. Men jag tror att det är sånt där...
Snäll och dålig sängen, men... Eller?
Alltså jag tror ju verkligen att man kan få allt. Jag tycker inte man behöver, tror inte man behöver välja. Men nej. 19 år, navigera dig fram i kärlekens stiga.
Precis. Så här är livet helt enkelt. Man gör misstag, man reser upp och går vidare.
Precis. Jag tror att man kanske kan förväxla det med att man, det är en kompis i den åldern. Men sen förstår man att det är någonstans en sån där kille
man vill leva med.
Ja.
Tack så mycket. Hej Dilemma-panelen, jag heter Pontus. Jag har bestämt mig för att jag har slut med min sambo. Problemet är boendet. Jag bor i hennes lägenhet i en stad där det är svårt att hitta ny lägenhet. Jag är nästan säker på att det kommer bli mycket bråk och ett smutsigt uppbrott. Då har jag inte lust att tvingas att bo ihop med henne. Jag har börjat leta lägenhet i hemlighet, men det känns fult att lämna henne och flytta ut samma dag som jag löst lägenheten. Borde jag erkänna att jag går i tankar om att göra slut trots att det kommer göra mitt liv och boendesituation till ett helvete? Undrar Pontus. Mårten Andersson.
Om jag var Pontus så hade jag inte berättat. Jag är för att ärlighet vara längst, men situationen skulle ju bli i det här fallet förmodligen ohållbar. Hon kanske får sitt hjärta krossat och så ska man vara där. Jag har en vän som sitter i exakt samma situation där inte partnern hittar boende och de tvingas bo ihop och de mår fruktansvärt dåligt båda två. Så att jag hade nog rekommenderat att fortsätta leta och sen kanske inte när papperna är påskrivna, men när det är klart att han har fått en ny lägenhet, berätta det. Och sen säga sen var ärlig att jag ville inte berätta det först.
Och man kan ju vara ärlig ändå utan att berätta hela sanningen omedelbart alltid, eller hur? Vad säger Alexandra Pascalidou?
Nej, men alltså, jag tycker ju faktiskt att man ska vara ärlig. Jag tänker att alltså bara hugg det här Alexander-hugget, bara hugg av fort om du ändå går i de tankarna, så tycker jag att det är skönare att avslöja än att gå omkring och bära på den här hemligheten.
Okej, vad säger Olof Holland om det här?
Jag håller med Alexandra där. Vad heter det? Alexandra-hugget, va? Visst var det så?
Dra plåstret, Alexandra.
Jag instämmer i det. Jag tycker så här att i samma stund som han då ska säga det här, det är slut, så kommer hon att fråga hur länge har du gått och tänkt på det här? Mm. Och då blir det rätt uppenbart om han redan har fixat en lägenhet att det här har liksom pågått under ett tag. Så att det är bara att ta tjuren i hornen och säga sanningen.
Så man inte berättar nu, så när han berättar så blir smällen hårdare?
Jag skulle tro det.
Ja. Jag tror inte det, men där...
Ja. Men du är ensam om det.
Ni
är
två mot en.
Två mot en. Men köper inte du argumentet att hon kommer att säga det? Hur länge har du trott på, har du gått och tänkt på det här när vi har bott tillsammans utan att säga något?
Men det är inte enkelt. Nej. Men jag tror att om det är en liten stad och det är svårt att hitta boende, vad då om det tar ett halvår? Ska de gå där ett halvår då? Då hade man väl kanske kunnat stryka 3 månader av det letandet. Och blir det för jobbigt för honom och han fortfarande inte har någon boende, då kanske man ska berätta det. För det är inte heller roligt att gå... Det känns ju som att man bedrar någon om man inte är ärlig med sanningen också under tiden han går. Men någon medelväg kanske. Fortsätt leta lite till och sen hittar du ingenting så berätta.
Okej, det var lite både och.
Om du ger Mårten en minut till så har han plötsligt ställt sig på vår sida.
Då kommer han att tycka mer än vad ni gör. Jag ska berätta det igår.
Exakt.
Jag går lite grann på Mårten vad han sa från början. Berätta inte, för då har ingenting att vinna på det. Berätta på en gång och dra av plåstret, tycker både Alexandra och Olof Rölander. Hejsan Dilemma-panelen, heter Samira. Jag såg en kollega stjäla med sig matlådor hem. Alltså tomma matlådor. Det är flera som har snackat om att de har blivit av med sina matlådor. Nu tror jag att jag vet vem som har tagit dem. Det känns som en sån löjlig grej att sno, men samtidigt så vill man ju kunna lita på sina kollegor. Borde jag berätta för chefen vem som har stulit, eller hur skulle ni gjort? Undrar Samira. Nu trycker Alexander på tvingar.
Alltså det verkar ju helt absurt, måste man ju säga, att någon går och snor matlådor, dessutom tomma. Okej, okay. Okay, om de hade varit liksom fyllda med jättegod mat. Mm.
Och färdiglagat, hemlagat.
Nej, färdiglagat, jätteskönt. Så går man säga. Men alltså, att stjäla saker, det är ju kleptomani. Det är ju faktiskt som en sjukdom för vissa människor. Jag skulle ju bara konfrontera henne direkt och säga så här: hörru, jag har faktiskt noterat detta. Och antingen sätter du stopp för det här, eller så kommer jag ta upp det med chefen och resten av våra arbetskamrater.
Så ställer ett ultimatum till kollegan helt enkelt?
Ja.
Antingen berättar du eller så berättar jag.
Ja, precis.
Okej, Olof Holland, vad säger du? Matlådor, ja, alltså, tomma.
Min mamma sålde ju Tupperware när jag var liten. Och de var ju rätt dyra, de där lådorna dessutom. Men låt säga att de inte
praktiska.
Ja, absolut. Var jättebra. Låt säga nu att det här är, ett, som du säger Alexander, ett symptom för något annat. Då kanske inte bara matlådor som ryker liksom, av den här personen. Och det kan ju stå för något annat så att säga. Men frågan är ju då, är hon helt säker på att det inte är hennes egna? För det kan bli oerhört pinsamt om hon säger, vad är det för matlådor? Det är mina egna. Oj då. Ja. Och är det Tupperware? Fråga till.
Vad säger Mårten Andersson?
Jag hade nog gått fram och sagt, jag hade tagit fighten med henne också. Gå till chefen, då är man en golare och de har aldrig några polare.
Nej,
så jag hade gått fram till personen i fråga och sagt, du, jag har noterat att du har stulit matlådor. Så nu har jag ett förslag. Du ger mig 500 spänn, eller så kommer jag berätta det här för chefen.
Okej, utpressning.
Ja, utpressning helt enkelt.
I have an offer you can refuse. An offer you can refuse.
Yeah. Nej, men det hade jag inte sagt. Men jag hade nog sagt så här, ja, vad händer? Och försökt få en förklaring och säga så här måste du ju förstå att det går inte att göra. Och händer igen så kommer jag vara tvungen att berätta det här för chefen. Men jag vill ge dig chansen för att alla får känna en andra chans.
Olof Holland då?
Och så finns det ju det tredje då, det mest konfliktfria alternativet, det är att man går och köper matlådor, fyller på allt eftersom hon snor, va? Så ligger man ju ändå där.
Men då är man
efter.
Medberoende.
Oj.
Då stödjer man den här kleptomanin, ja. Förstår du, Olof?
Men jag skämt att säga då, alltså, vad är det för någonting med folk som bara tar saker som egentligen är helt värdelösa, betyder ingenting? Det är ju en sjukdom på något sätt, men det är pirret i magen.
Tror du?
De vågar inte hoppa fallskärm, de vågar inte köra fort, de snor matlådor.
Men du vet,
för det är pirret i magen man är ute efter.
Men Anders, nu talar du så engagerat som man undrar om det har hänt dig också.
Här ligger en annan matlåda hemma alltså.
Ja, men du vet, det börjar där i inkörsporten. Du börjar med matlådor, sen eskalerar det.
Sluta med Maserati.
Ja, det är hela kylen som ryker efter ett tag.
Det finns inte skit. Kyl, frys.
Oj, det var en matlåda i frysen också. Ja, härligt. Säg ingenting till chefen, för en gola har inga polare. Vi är ganska överens om att snacka däremot med kollegan. Och sen kan han hota med att om inte hon tar eller han tar upp det med chefen, så gör du det.
Mm.
Tack så mycket. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Jill. Jag och min sambo i 40-årsåldern har varit ihop i 5 år och har ett gemensamt barn. Vårt sexliv har dött. Jag har försökt väcka liv i det på alla möjliga sätt. Till slut tog jag upp det med honom och han erkände att han tappat attraktionen för mig efter att jag har gått upp lite i vikt. Jag älskar min sambo, men jag börjar undra om han älskar mig. Jag funderar seriöst på att ta mitt junk in the trunk till någon som uppskattar lite extra kött, skriver Jill. Vad tycker ni? Alexander Pascalidou, säger du?
Jag häpnar faktiskt. Att hon har varit tillsammans med en man i 5 år. Och det vittnar ju ändå också om en djup och långsiktig liksom kärlek på något sätt. Mm. Och hur kan han då plötsligt störa sig över en viss vikt? Uppgång. Alltså, i och för sig har inte hon kanske varit jättespecifik med hur mycket hon har gått upp. Men jag tänker att då har man lärt sig att älska en människa bortom och förbi den här ytan. Så att jag tror att han är kär i en annan.
Mårten Andersson, vad säger du?
Alltså, om hon efter 5 år och än mer med ett gemensamt barn ens överväger att så här, vad kallar det sig för, junk in the trunk,
put the junk in the trunk.
Jag är helt inne på också att kärleken borde vara djupare vid det där laget och att man inte går på yta, men samtidigt så är en relation att ge och ta. Och om ens partner upplever att det är ett problem med sexlivet, då är det väl inte så mycket begärt att kanske börja träna lite grann. Och inte för hans skull nödvändigtvis, men också för ens egen skull. För det är ju så, rör man på sig mår man bättre. Om hon är beredd att vara så drastisk, vad säger de om henne och hennes relation?
Vad hemskt, hon känner sig ju avfärdad av honom. Han vill ju inte ha sex med henne. Jag tycker det känns hemskt.
Men han, alltså, han känner ju som han känner.
Snacka om att du vet, racka ner på sin partner. Vem skulle må bra av det?
99 fall av 100 för mig i alla fall, så uppskattar jag ärlighet. Säg att jag hade börjat lukta illa om underarmarna eller vad sånt där. Om inte min tjej skulle säga det, vore det absurt. Om hon tycker skulle säga så här: babe, du kanske skulle gå ut och springa. Jag tror hon skulle säga det på ett sånt sätt så jag kanske inte ens skulle märka att det var det. Men jag skulle uppskatta det.
Olof Rolander, vad säger du?
Och inte bli kränkt och dra.
Och vågar du ge dig in i fighten här mellan Alexander?
Alltså ju, ena sidan då, som Mårten pratar om den här ärligheten, att den kan ju uppskattas för att, okej, nu handlar det om vikt och vilket är oerhört känsligt, men det finns ju andra delar som också är känsliga, där om man aldrig får veta det då, så kanske man går omkring hela livet med vissa grejer och så. Och är det någon som ska kunna ta upp det, så är det väl i så fall ens partner. Mm. Så jag delar Mårtens åsikt där, samtidigt som jag då delar också Alexandras åsikt om att 17, det borde inte vara ett issue.
Jag tycker det är väldigt, väldigt oförskämt och ohyfsat att inte ha sex med sin partner.
Men kan man tänka sig så här, han vill också offer för en känsla som inte han har kontroll över. Han får den här, han gör inte det med, alltså han är inte illvillig eller...
Okej, ska man vara tillsammans med någon man inte är attraherad av och inte vill ha sex med?
Det är ju en annan
fråga.
Det är ju
intressant.
Även hon borde fundera på om hon är till och med har övervägt att put the junk in the trunk, så då står ju inte någonting rätt till hos henne heller.
Nej, antagligen känner hon sig förnedrad och oälskad. Men jag ska säga så här, alltså jag misstänker att han är lite sugen på någon annan.
Det där är intressant. Alexander tror att din man är sugen på någon annan. Lät ju optimistiskt. Olof Rolander tycker någonstans att man kan inte styra över det där. Du höll med Mårten lite grann. Mm. Men också lite grann Alexandra. Mårten tycker definitivt att man kan inte styra över det där. Helt enkelt. Och du borde fundera lite grann på dina val om du nu tar och sticker från honom. Tycker Mårten alltså. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Hanna. Jag har dejtat en kille i 3 månader. Senaste tiden har vi setts varje dag. Jag har blivit förälskad. Nu i valet fick jag reda på att han är sverigedemokrat. Vilket går emot alla mina värderingar. Jag skulle aldrig kunna presentera honom stolt för mina nära och kära nu när jag vet detta. Jag försökte närma mig hans åsikt med nyfikenhet och frågade varför han valt SD. Men han säger bara att han aldrig vill diskutera politik med mig. Jag vill lämna honom, men det är inte enkelt att träffa en bra kille idag. Hur hade ni gjort, undrar Hanna. Olof Rolander, det här är din.
Alltså det finns ju, det här är en liten passning till den här pojkvännen då. Det finns 3 saker man inte ska diskutera. Det ena är religion, det andra är politik och det tredje är fotboll. Om man vill ha bra stämning, om det är viktigt med god stämning. I det här fallet, om vi bortser från vilket parti han röstar på, så tycker jag att han borde ha knipt igen liksom, från första början. Nu är det en värderingsfråga det handlar om, och det är väldigt svårt tror jag att leva med någon som man inte delar värderingar med. Så det ser lite mörkt ut skulle jag säga.
Alexander Pascalido, vad säger du?
Ja, det är ju så här va. Religion, politik och fotboll sa Olof att man inte skulle diskutera. Jag skulle nog vilja säga att det är det första man ska diskutera. Mm. Och jag tycker det är fantastiskt om man också har högt i tak. Att man kan tycka olika, hålla på olika fotbollslag, tro på olika gudar eller vad det nu kan vara. Men jag tänker att om man har en sån grundskillnad i just värderingar, hur man ser på människor. Alltså om det handlar om rasism, då tror jag att den här relationen riskerar att inte bli långlivad. Förutom om kärleken är så stark och hon är så tålmodig att hon visar att man faktiskt kan välja kärlekens väg istället för fördömandets.
Vad säger Mårten Andersson?
De har ändå setts i stort sett varenda dag på slutet. De har setts i 3 månader. Och om hon inte upptäckt det här i deras diskussioner eller någonting annat, om det enbart är att han har sagt att han då är sverigedemokrat, så har ju bevisligen inte funnits några problem hittills. Jag hade nog stannat kvar och sett vad nästa 3 månader hade gett. Och jag menar, alla som följer mig någonstans på sociala medier eller sådär vet var jag står. Jag vet inte. Jag tycker inte det är helt enkelt. Och jag tror att så här, ibland så kan man ju stirra sig blind på en sån sak. Jag menar, jag vet bara mitt eget förhållande. Och det här har ingenting med politik att göra. Men jag är en helt annan person idag än vad jag var för 3 år sedan när jag träffade min tjej.
Det är hans grundläggande människosyn som faktiskt oroar henne. Hon har all rätt att tycka så. Hon behöver inte fimpa honom, utan jag tänker att de faktiskt... Att det här är någonting som någon kan diskutera.
Ja, hon ska ju inte acceptera att han säger att han inte vill diskutera det. För då känns det lite som att det ligger en hund begraven.
Det är precis. Intressant. Ja, exakt. Håller du med om det, Olof?
Instämmer. Att, ja. Bra åsikter.
Så acceptera inte att han inte vill diskutera det, men stick inte direkt.
Nej.
Nej, det tycker ingen är. Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Ramis. Min fru har alltid haft problem med sitt självförtroende. Hon har jobbat på det, men det går upp och ner. Nu har hon bestämt sig för att göra ett plastikingrepp. Hon vill fixa till sin näsa. Jag tycker att hon ser bra ut som hon gör och tror att hon kommer att ångra sig efteråt. Men jag vet inte vad jag kan göra. Hon bestämmer ju själv. Jag vill också vara stöttande. Så jag undrar, borde jag stötta hennes val att göra ett ingrepp, eller ska jag säga vad jag verkligen tycker till henne?
Nej, men det är klart att han ska säga och avråda henne och försäkra henne om att hon har världens vackraste näsa. Att allting är bara slöseri på pengar och ingrepp och resurser och allt möjligt.
Tror du hon
men
tror
hon
på det?
Men hon kommer ju sannolikt inte låta sig övertalas. För har hon fått det här på hjärnan, och sannolikt så gör hon det också inte för sin make. Hon gör det för sig själv eller för att hon vill ha någon näsa som någon annan har. Vad vet jag?
Så varför vill du att Ramin ska slösa energi på att övertala henne?
Nej, men för att jag tycker ändå att det är en väldigt viktig... Det är sånt man vill höra av sin partner. Kanske lyckas han faktiskt övertala. Ja. Det vet man inte.
Nej, det vet vi inte. Mårten Andersson, vad säger du?
Jag har ju vänner
som har stora näsor.
Bland annat min kompis Abgar Barsom.
Vad taskigt att du hänger ut honom på
det här sättet. Han ser ju ut så det är ju inget konstigt med det. Det var ju så, han spelade i forward ett tag, men så fick han ju börja spela på mittfältet för att han blev offside så ofta, nämligen på grund av sin så stor näsa.
Ja, det var killing. Det var 5 år sedan du var ute på turné, va?
Okej, jag kan ge ett allvarligt svar. Jag tänkte, visst är allvar, ibland känner man sig lite pretentiös här, så jag tänkte jag måste dra ett skämt. Nej, men så här, jag är också inne på att alltså... Jag vet inte, jag är ju generellt mot skönhetsoperationer. Jag tror bara att till slut ser man ju ut som, alltså man ser inte klok ut till slut. Så att jag tror lite grann att det är som tatueringar. Börjar man göra en liten grej så kommer man sluta med att man har gjort massor. Jag skulle säga nej och känn hans kärlek och skit i näsan.
Men hon gör vad hon vill, men han kan säga nej. Eller?
Ja, hon bestämmer.
Olof Rolander, vad säger du?
Ja, jag håller inte med här, för att det kan ju vara så här också. Jag har en kompis till mig till exempel som opererade sin näsa och hans liv blev mycket bättre efter det. Mm. Och han har inte fortsatt med fler operationer. Men grundtanken är ju ändå så här, han tycker att hon ser bra ut som hon är. Det behöver han ju då förmedla, vilket är en väldigt bra grundinställning. Om hon ändå vill göra det så... Jag tycker han är rätt ute, stötta henne då om det nu är så. Men kolla så att det inte står för något annat, så att det här blir, som ni säger, att det blir en dominoeffekt av det. För då är det ju illa såklart.
Alltså jag ändrade mig lite grann efter vad Olof sa där. Jag tycker att det viktigaste är att hon mår bra. För mår inte hon bra, då kommer hon inte vara glad i relationen heller.
Just det.
Och krävs det då en näsoperation, så so be it.
För husfridens skull.
Ja.
Tack. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Dennis. Vi bor i en liten stad. Min mamma har nyligen pensionerat sig och har lite långtråkigt om dagarna. Jag har pushat henne att hitta något intresse. Av allt man kan välja så har hon fått ett intresse av att köpa rabatterat gammalt bröd och sätta sig i centrum för att mata fåglar. Vi bor i en liten stad och så småningom så kommer alla känna henne som fågeltanten, vilket jag inte tycker känns kul. Jag vet att det är ett litet problem, men kan man göra något åt detta? Borde jag göra något åt detta? Undrar Dennis. Som, får man väl säga, är rädd för att skämmas för sin mamma.
Men någonstans. Alltså, kommer vi inte alla sitta där och mata fåglarna ändå?
Ja, för det senare så.
Nej, det är dagens som man kan sitta och spela på liksom Xbox.
Men alltså det här med att skämmas för sina föräldrar, jag tror... inte att jag är helt ensam om att ha gjort det, och att emellanåt fortfarande även i vuxen ålder gör det. Och det är någonting som man faktiskt får lära sig, att sluta axla skam över andra människor. Om hans mamma trivs med detta, låt henne göra det. Det faller inte någon skugga på dig för att hon sitter och matar fåglarna.
Vuxna människor bör inte heller skämmas för sina föräldrar. Det hör barndomen till.
Nej, men precis, exakt.
Vad säger Olof Åland?
Ja, alltså, jag var i New York och då såg jag en skylt där det stod så här: feed a pigeon, feed a rat. Mm. Det vill säga att hon matar inte bara fåglarna här, utan hon matar ju råttorna också. Och det, så det finns ju ett saniteringsbekymmer där.
Men det
där
gör
också.
Man bara man slänger sig upp på ju, så att det är ju
ja,
någonstans.
Ja, i och för sig. Men det, jag ville ta upp det, att jag har varit i New York.
Gud vad kul, the big apple.
Men jag tror inte att man, trixet är att inte slänga småbröd, utan man ska göra som Anders Stryver och Lasse Åberg gjorde i en gammal sketch. Han kom med en sån här helt pappkasse med långa panrishar och klev ut en limousin på Strandvägen här i Stockholm. Och så slängde han ut hela panrishar. Det såg väldigt roligt ut. Ja. Inte lika mycket roligt idag, men,
men
nej, men jag tror så här.
Du fortsätter poppa jokes. Testar de här på oss när ni får
turné? Ja, precis.
Råturnén är inställd i höst. Det kommer inte bli något. Jag känner att det flyger inte alls. Nej, men jag tänker att som sagt, man ska väl inte skämmas för sina föräldrar, men det är ju lätt hänt att man kanske gör. Det är inte så att hon går runt med plakat där det står något helt rabiat på. Nej. Eller går runt som Kalle Anka med bara underkropp. Då hade man ju verkligen förstått att hon matar duvor. Vilken pensionär gör inte det?
Man kallar väl inte en tant som matar duvor för fågeltanten heller. Det gör väl nästan, ja, skulle säga, Alexander. Alla pensionärer.
Hur liten är den här staden? Är det en stad eller en by? Det kanske är. Om det är 13 personer där, då blir man ju fågeltanten. Ja. Men allt
men
över...
har väl inget centrum? Då är hon centrum.
Ja.
Ja. Men alltså, har ni skämt för era föräldrar någon gång?
Ja, men de har gjort jättemånga pinsamma saker. Mm. Också i vuxen ålder kan jag skämmas. Men det där är också någonting man får avdramatisera och också försöka lägga ifrån sig den här skammen. Mm. Vad ska jag gå och bära på den? Det känns helt orimligt.
Okej, okay. Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Marcus. Jag och min flickvän gjorde slut för cirka 6 månader sedan. Jag hade nyligen börjat på mitt jobb när vi gjorde slut. Vi hade ett jobbigt break och jag blockade henne på sociala medier och så vidare. Nu har hon däremot börjat dyka upp på min chefs sociala medier som hans nya flickvän. Vilket känns hemskt. Jag har precis jobbat mig förbi provanställningen på mitt jobb och vill ta bostadslån, vilket gör att jag inte vill sluta. Hur ska jag hantera detta? Ler i mjugg gör Olof Rolando. Du får öppna den här.
Vilket dilemma alltså. Men det, grundfrågan blir liksom, hur länge finns det ställtid liksom när det sånt där är okej? För egentligen är det slut så är det slut då. Och då äger man ju liksom inte en person, det gör man ju inte annars heller givetvis. Men man har ingen rätt att avgöra vem hon ska bli tillsammans med eller han eller sådär. Så att,
hur ska han hantera relationen med sin chef då?
Han får nog jobba med sig själv skulle jag säga i första hand.
Mm. Alexander Pascalidi, vad säger du?
Det känns ju lite grann, lite uträknat ifrån hennes sida att... det har varit lite så dramatiskt uppbrott och så blir hon tillsammans, dyker upp på sociala medier genom att hon blir tillsammans med chefen.
Mm. Och hon vill skylta med det också.
Och hon vill skylta med det, precis. Det känns lite som att hon rub it in
så
his
det är så.
Face. Men jag menar så här, when they go low, we go high. Jag skulle blocka chefen också på sociala medier för att slippa se eländet.
Eller Marcus, when she go high, when she go low, you start to spy. Mårten, vad säger du?
Vad är det Sickan brukade säga? Jag har en plan.
Jag har en plan.
Så här gör du. Du sjukskriver dig för att du har hjärtproblem, vilket är en sanning eftersom du är hjärtekrossad. Du är fortfarande kvar på företaget, men du får tillräckligt med tid att smälta och komma över det, men du tjänar ändå pengar.
Mm.
Ja, men det här är försäkringsbedrägeri. Jag tycker inte att det är särskilt klädsamt att vi förespråkar försäkringsbedrägerier.
Nej
men okej. Men han har precis gått förbi en provanställning. Ska han behöva göra det här igen? Det vimlar kanske inte av jobb i Sverige. Så jag tycker det är inte ett alternativ att på grund av kärleken att säga upp sig.
Ge det lite tid, för att tiden läker kanske inte alla sår, men tiden lindrar dem åtminstone. Så att jag tror att det här kommer att bli fejda ut med tiden, och så träffar han en annan och då löser det sig. Sluta inte på jobbet.
Ett alternativ skulle eventuellt kunna vara att han gjorde som den här gamla klassiska filmen Can't Buy Me Love.
Can't Buy Me Love.
Att han då, skolans nörd, fixade den snyggaste tjejen genom att hyra henne och betala pengar, men i slutändan så vill hon inte ha några pengar därför att hon hade blivit kär i honom på riktigt. Men om den här killen hyr någon riktigt het tjej det kan man göra till event och sånt, men han gör det privat. Ja, man
prostitution
in...
kallas det för.
Nej, men jag tror inte han ska inte ligga med henne. Det här handlar ju om att liksom övertrumfa sitt ex. Men det är egentligen bara, han kommer ju bara stilla någon slags hämndbegär, och hämnd är aldrig sexigt. Så att jag tar tillbaka alltihopa.
Vi har ett enda råd att ge den här stackars killen. Mina tankar och all min kärlek till dig. Men vi har ett enda råd, och det är du måste släppa taget. För det låter ju onekligen som man fortfarande är kär i henne.
Hejsan Dilemma-panelen, heter Mats. Jag och min sambo har varit ihop i 20 år men har inga barn. Vi har försökt med IVF, och när vi var 44 år så blev hon gravid men fick missfall. Vi har gjort ytterligare 3 försök utan framgång. Nästa år fyller vi 50, och det är gränsen för att göra IVF i Riga. Jag har hintat om Riga flera gånger, men hon verkar ha gett upp. Jag tycker det är så synd. Det finns ju fortfarande en chans. Jag vill inte förbli barnlös, men våra nederlag har tagit tufft på min sambo. Hur mycket vågar jag pusha henne? Undrar Mats. Den här.
Det är bara att ge upp, Mats. Som kvinna tar jag med rätten, killar, att svara på den här först. Det är bara att ge upp, Mats. Därför att det är hennes kropp som utsätts. Det är hennes kropp som också belastas på olika sätt. Och det är en enorm påfrestning, alla de här IVF-erna. Jag förstår hans sorg. Jag förstår att det är ett nederlag. Men jag tror inte att det finns fler utrymmen att pressa henne ytterligare. Jag tror att hon också har sin egen sorgeprocess, såklart.
Och den här stressen över att skaffa barn kanske blockerar utvecklingen i förhållandet också.
Dels blockerar den förhållandet, men jag tror att det är bara släppa taget. Och nu när hon kommit upp till den här aktningsvärda åldern, det är kört.
Vad säger Olof Rolander?
Det där är ju svårt att säga emot Alexandra i det här läget, så... Plus att det är en otroligt svår process. Jag har själv varit med i lite sådana här IVF-grejer, och jag har sett vad det tär på den man lever med. Men framförallt så håller jag med Alexandra i det, att det där är helt och hållet hon som måste få bestämma det, och han ska inte pressa henne ytterligare. De har redan gjort tillräckligt, tycker jag.
Simma och bild, Mats, tycker både Alexandra och Olof Rolander. Mårten Andersson, vad säger du?
Ja, det är ju... Jag ska ju ha barn med min tjej snart, så att jag blir alltid lite rörd. Jag blir lite gråtfärdig för att men jag håller med. Jag kan verkligen förstå önskan att skaffa barn. Jag känner en enormt starkt nu, för att det är väl 10 dagar kvar tills vi får vårt första. Och vi har många vänner som har haft problem sådär, så att det finns en tacksamhet i det där, och jag har länge velat ha barn. Så jag förstår att det inte är lätt för någon av dem, och inte för honom heller, men jag kan bara hålla med vad Alexandra och Olof säger. Det är han ska inte pressa henne mer.
Annars finns det ju så många barn, man kan ta fosterbarn, man kan hänga med ungar.
Stödfamilj.
Exakt, ja. Precis.
Jag kan säga, jag har jobbat mycket på förskola, för min mamma var förskolechef medan hon jobbade för några förskolor. Och bara att vara kring barn och vara man är fantastiskt. För att man är så få, och ja, man känner sig behövd och älskad och speciell, så att
det finns andra lösningar än egna barn.
Ja. Så tröttnar man också på barn väldigt bra när man är på en förskola.
Ja, det räcker att vara 8 timmar, sen så är man inte igång igen förrän nästa dag.
Ja, gud, barn är perfekt, och går man när det blir jobbigt.
Jag känner inte ett enda par som har barn som inte har problem med barnvakt. Sätt ut en annons att de gärna är barnvakter. Då får ni vara med barn, och många olika också kanske till och med.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, heter Therese. Min pappa gick nyligen bort, bara 58 år ung. Min mamma blev ensam och helt förstörd. Jag och mina syskon bestämde oss för att boka en resa med henne för att komma bort. Jag lämnade in en ledighetsansökan 2 månader i förväg. Jag förklarade anledningen och erbjöd mig till och med att fixa ersättare. Jag har semester kvar att ta ut, men nu kommer min chef och säga att han inte kan ordna ledigt. 2 veckor innan vi ska åka på vår resa. Jag vill inte svika min mamma och mina syskon, men samtidigt så är jag rädd för att säga upp mig utan att ha ordnat något nytt jobb. Borde jag ändå säga upp mig och åka på resan, undrar Therese. Vad säger Olof Rolander?
Ja, men det första som slår mig är ju att det låter ju nej, skulle jag säga. Utan du har ändå ett ansvar mot din arbetsgivare, och en resa är en resa liksom. Det är inte konstigt än att du ska ta led, att ditt barn ska ta ledigt från skolan för att ni ska åka iväg någonstans. Så att det är lika illa det. Så det är väl grundtanken. Men jag är intresserad av att höra vad mina kollegor här, Alexandra och Mårten, säger om det hela. Är jag rätt ute?
Det finns inget facit här. Vad säger Alexandra?
Ja, då eftersom jag sitter på facit här. Mm. Nej, men alltså mamman är ju sjuk. Jobb, det kommer man göra hela livet. Aha. Jobba och slita ska man göra. Anhöriga, familjemedlemmar i sorg måste man vårda, ta hand om, värna om. Det finns viktigare saker i livet än karriär eller jobb eller vad det nu kan vara. Jag skulle faktiskt gå in till min chef och säga att det här är oerhört viktigt för mig känslomässigt, för min mamma, för min familj. Mm. Så att jag måste göra det här och ge chefen ett val. Och så kan chefen avgöra om han är en människa eller ett djur.
Säg det till chefen rakt upp och ner. Jag gör det här. Om jag inte får ledigt så, alltså, säg upp mig. Vad säger Mårten Andersson?
Alexandra tog orden ur min mun. Jag kunde inte ha sagt det på ett annat sätt själv.
Olof, vad säger du?
Alltså, jag vidhåller min position där och att jag är lite på chefens sida där faktiskt. Mm. För att det finns ju gränser för vad du kan ge ledigt för. Har hon tagit den här anställningen så ingår en del ansvar i det, men sen finns det ju ett hjärta såklart. Men låt säga att chefen faktiskt har övervägt det här och kommer fram till att det går inte att lösa det på annat sätt. Då är det ju liksom, jag tror att inte chefen är så oempatisk som det verkar, men återigen, vi har inte hela bilden.
Och varför måste de göra en resa för att kunna hjälpa sin sörjande mamma? Kan de inte göra det när hon är hemma?
Visst kan man väl stötta i några timmar här och där, men sen ska hon tillbaka till sin arbetsplats. Det handlar om också att vara närvarande. Vi lever i en tid av mobiltelefoner där vi träffas, men vi möts inte. Och att då få ta med sin mamma på en sån här grej.
Att få njuta, ja. Att få sörja tillsammans.
Ja, exakt.
Får du inte ledigt så säg upp dig, ställ ett ultimatum till chefen medans Olof Olander förstår chefen. Och det kan vara så att du inte får ledet och då får du inte ledet och då får du göra som du själv känner. Och gör.
Läs gärna Olofs bok också, man har precis släppt här, Ett hjärta av sten. Nej.
Hej Sandilemma-panelen, jag heter Johanna. Min pappa har varit otrogen mot alla kvinnor han levt med. När vår mamma var svårt sjuk så skaffade han till exempel sig en annan kvinna. När vår mamma gick bort så tog det inte lång tid innan han gifte sig med sitt före detta vänsterprassel. Nu har han förlorat henne också för att han har varit otrogen med en kollega. Alla dessa otroheter gör att jag inte orkar ha en relation med min pappa längre. Jag litar inte på honom. Samtidigt så är det ju inte mig han har svikit. Kan man ha en relation med en tvångsmässigt otrogen pappa? Undrar Johanna. Intressant frågeställning. Vad säger Olof Olander?
Ja, det kan man. Det går att skilja på de här sakerna. Det som blir känslomässigt är ju att han har varit emot hennes mamma också. Det tror jag det är svårare att smälta. Att han sen, vad han sen håller på med utöver det, det bör hon kunna lägga åt sidan. För det är viktigt att ha en relation med sina föräldrar.
Bör han prata om otroheten och koncentrera sig på otroheten med mamma och skippa de andra grejerna?
Ja, men lite så. Det är mycket känslor inblandat såklart, men i grund och botten, det är din pappa på gott och ont.
Alexandra Pascalidou, vad säger du?
Jag som då har växt upp med en notoriskt otrogen pappa. Och redan som barn följde med min mamma och lekte detektiv för att vi skulle spåra alla dessa älskarinnor helt enkelt. Vet också hur smärtsamt och frustrerande det är och hur traumatiserande detta kan vara.
Konfronterade du din pappa?
Såklart, en massa gånger. Jag kan bara trösta dig med att det kommer bli bättre. Han kommer bli gammal. Han kommer inte orka vara otrogen hela livet. Och framförallt så har jag också kommit till en mycket sorgsen insikt så här sent i livet om att man faktiskt kan pausa relationen med sina föräldrar.
Gjorde du det?
Ja, och man kan faktiskt, ibland går det helt enkelt inte. Mm. Man kan inte säga på gott och ont för det gör kanske för ont. Så att ibland kan man pausa och när man är redo att hantera den så kan man gå tillbaka. Det är så, ja, det är smärtsamt men ja.
Vad säger Mårten Andersson?
Det låter ju som att han lider av ett sexmissbruk och det finns ju hjälp för sådana. Alltså precis som i AA kan man gå i sådana där möten. Det kan vara det, men han har ju varit det om och om igen. Så man har någon slags önskan att vara i en riktig relation så måste han ju jobba på sig själv. Sen hur han gör det är upp till honom själv. Men om den här tjejen då, Johanna, lider så mycket av det här så finns det egentligen bara två saker att göra. Dels så hon behöver inte liksom säga hej då för alltid, men hon kan ta en paus som sagt.
Är du för en paus i det här läget?
Jag hade valt att prata med min pappa, ta upp med honom hur hon har känt och att hon är besviken eller skäms eller vad det än med. Sen får han göra vad han vill med den informationen.
Prata med pappa, ta en paus tycker Alexandra Pascalidou. Och du håller med, Alexandra.
Jag säger så här, behåll relationen på gott och ont.
Tack så mycket. Hejsan Dilemmapanelen, jag heter Kent. Jag är 30 år idag, men när jag gick i högstadiet så umgicks jag väldigt mycket med en kille i min klass. Idag brukar jag se honom ute. Han är hemlös. Jag vet inte hur jag ska reagera. Jag brukar undvika honom, vilket känns fel. Är det ett hån att skänka pengar till honom? Och vad ska jag göra? Vad säger Mårten Andersson?
Ett hån är det ju inte. Om en person är så, tycker jag i alla fall, om en person är så utsatt att den är hemlös, behöver den ju pengar.
Mm.
Men det kanske vore ett hån att bara ge pengar och inte låtsas om. Köp en kopp kaffe, sätt dig ner och bara åtminstone
snacka,
prata. Ja, vad hände? Så lite medmänsklighet kanske till och med räcker, och han kanske inte ens behöver ge pengar om han inte nu vill det. Men,
ägna honom lite tid helt enkelt.
Ja. Ja.
Olof Olander, vad säger du?
De flesta av oss, om vi skulle strypa våra inkomster i 6 månader, så är vi illa ute de flesta. De flesta har alltså inte liksom sparade medel. Så att, dels som respekt för att sånt där kan hända faktiskt, tror jag, oss alla. Sen tror jag också att varför han inte vill gå fram här är ju...
Han vill ju undvika honom,
ja, men det tror jag han gör lite för den andra personens skull också någonstans. För att båda skulle ju ha... Det är ju skämmigt kanske att vara där i den situationen. Han kanske, så att det finns en empatisk del i det som vi kanske har missat här, att han undviker inte honom bara för att han tycker det är jobbigt, utan han tror att det kan vara jobbigt för honom också då, som är hemlös.
Men kan det inte vara ett sätt som att skapa den här ursäkten för sig själv också?
Exakt, jag tror att det är en så överdriven försiktighet i Sverige, att vi liksom inte ska våga mötas och prata och ställa så obehagliga frågor, eller som det som ständigt återkommer, så att man inte ska förstöra stämningen, att man måste bibehålla en så trevlig stämning. Vad är det för något? Alltså,
men det ligger väl någonting i det Olof säger ändå på något sätt, för det är väl en mänsklig, nej, men det är en mänsklig känsla att man vill bespara honom skammen från att liksom, för jag blir ju en spegel då, att oj, titta så hur han är normal från skolan, han sitter ju hemlös, vad tänker han, och sen så den skammen vill inte han att han ska känna. Så det blir en slags barmhärtighetsgärning.
Men det blir en skamavlastning om du faktiskt går fram och avdramatiserar det som har hänt.
Mm.
Och också om du blir människa och säger, det här kan ju hända alla, hur hamnar du här? Mm. Hur kan jag hjälpa dig? Mm. Du kan inte få 100 spänn, men du kan få råd och en kopp te och en macka. Jag hängde med tiggare i ett helt år, den här dokumentären Vi kallas tiggare, och det var så fascinerande. Mm. För det var ju människor som gick förbi varenda dag. Mm. De såg de här tiggarna mer än vad de såg sina mammor och pappor. Och de låtsades inte om, de mötte inte ens de här blickarna. Och det tycker jag är det allra mest obehagliga faktiskt. Mm.
Men det är inte lätt. Om jag hade sett en klasskompis... Det krävs ju mod också av en själv. Det kanske låter konstigt, men jag hade det inte varit enkelt för mig att bara gå fram.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Anita. Jag är nyexaminerad lärare och höll precis i mitt första föräldramöte. Det gick inte bra. Det började med att jag har ett hostanfall som varade i 5 minuter i ett fullsatt klassrum. Hostandet avbryts av att jag pruttade på mig. Pruttade på mig. Ja, eller pruttar man på sig, så har man gått ett steg till. Min första tanke var att ingen hörde, men det var knäpptyst i klassrummet. Jag var för långsam för att äga hem situationen så att säga, så jag låtsades som att inget hänt och körde på. Riktigt stelt läge. Hur ska jag rädda mitt katastrofala första intryck? Ska jag säga något när jag träffar föräldrarna, och har ni tips på hur man ska hantera sådana sociala fadäser i framtiden? Det här är ett dilemma att duga. Alexandra Pascalido.
Alltså det, men jag rådnar. Och gode gud, jag känner, det här är så skämmigt, stackars människa.
Hur pruttar man på sig?
Nej, men jag förstår
vad är det? Jag har aldrig hört uttrycket.
Nej, inte jag heller.
Antingen pruttar man, eller så skiter man på sig.
Pruttar på sig mellanting.
Hostningen kan man ju faktiskt förstå. Det händer ju liksom till och med de bästa, att man sätter något i halsen eller vad det nu kan vara. Och det är inte så pinsamt i det där pruttandet, och det måste ju också ha låtit. Men jag tror att det bara inte låtsas om det. Alltså jag brukar ju ofta säga att man ska konfrontera, man ska vara ärlig, man ska vara rak, man ska ta upp. Men nu när det har gått en tid, alltså man får hoppas att folk glömmer det. De har säkert fnittrat och garvat åt det hela. Och antingen så säger man någonting direkt, typ hoppsan, här händer det grejer. Just då. Och jag har gjort bort mig så många gånger, alltså tro mig. Och scenen när jag har föreläst och så vidare, det är bara att köra. Antingen då, annars har du missat det gyllene tillfället.
Hon har ändå skapat ett momentum. Det får man ge henne där. Hon bara, i 5 minuter så fäller hon upp det med en
exakt.
Och där har hon ju en möjlighet att säga, titta på dem och säga, skämta bort det och typ säga någonting.
Vad säger ni nu då?
Vänta, ska jag bara kräkas lite också, sen kör vi igång det här mötet. Ta udden av det genom att skoja bort det. Att inte skoja, då, alltså i alla fall som komiker så jobbar man ju, så händer någonting på scen så måste man kommentera det.
Ja, men hon kan säga, nu har ni hört det värsta. Så. Mm.
Nu till era barn, fast nu blir det ännu värre. Nu.
Vad säger Olof Roland om det här?
Ja, alltså det här är egentligen mitt bord då, som mental tränare. Och jag kan säga så här, att prutta när man hostar är ju ganska, det är ju inte helt ovanligt att vara olycklig såklart. Men nu handlar det inte om hur hon hanterar den här situationen, utan hon gör nästa gång, som jag förstod det, va? Eller hur? Mm. För det här är ju redan, det är redan lagt kort ligger.
Så att säga.
Och då är jag inne på det vad Mårten sa där, att man pratar om att låt punkteringen vara din vän. Det vill säga att allting som händer går att vända till sin egen fördel.
Yes.
Så att nu ska man just låta det här spela henne i händerna istället. För nu har hon ju ett guldläge nästa gång. För nu från botten finns det bara en väg och det är uppåt. Så nu är det liksom, nu gäller det bara förbereda sig och ta upp det där. Liksom. Okej, som ni såg förra gången så, ja, det blev ju vad det blev. Och det kan ju inte bli värre, så nu kör vi liksom. Så använd det.
Alexandra Pascalei, du menar att du ska, du har hänt och glöm det nu, medans Mårten och Olof, jag förstår hela, att låt punkteringen vara din vän. Använd det här. Se det som att din svaghet kan bli din styrka.
Ja.
Det ligger en framtida föreläsare i henne. Tack så mycket. Olof Rölander klarar jättebra. Tack för att du kom hit.
Tack. Kan du säga mitt efternamn en gång till?
Rölander. Ja. Olof Rölander.
Wallander och Rölander.
Yes, sir.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Tack så mycket, Alexander Pascalido.
Tack så mycket.
Och tack, Mårten Andersson.
Tack själv.
Och så ska du mejla in dina dilemman till mig på dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg får jag besök av Ametist, Azor Degan och Jakob Ökvist och Pia Johansson. Det är ni. Vi hörs. Hej!
Hej!
Bra gjort!
Toppen! Är vi klara?